The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk.
Världens rikaste person, den kontroversiella entreprenören Elon Musk, har köpt Twitter.
Twitter will now be led by one of the quirkiest business titans America's ever known.
En seger för yttrandefriheten, ropar vissa, medan andra är rejält oroade.
I don't think we actually want an anything goes Twitter.
Och frågan alla ställer sig nu, varför vill han ens äga plattformen? På en kvart får du veta vad ägarbytet innebär. Och kommer denne man att göra comeback?
Part of the beauty of me is that I'm very rich.
Det är onsdag den 27 april. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Henning Eklund, techreporter, och Esse Klingberg, kulturredaktör här på Svenska Dagbladet. Hörrni, skulle ni köpa Twitter om ni hade haft 430 miljarder kronor till övers?
Det skulle komma rätt långt ner på priolistan. Jag har nog ett antal jag skulle göra först, men sen absolut, någonstans där finns det ett litet sug efter att full kontroll över den här fantastiska plattformen.
Mm, vad säger du, Essie?
För min del är det såklart ja. Jag är, framförallt för att jag älskar Twitter snarare än liksom några så affärsmässiga incitament.
Mm. Men vad är det du älskar med Twitter?
Men det är liksom, det är en perfekt blandning av liksom allvar och humor på Twitter, och det är ju väldigt roligt att det är liksom både makthavare och liksom komiker i samma flöde. Det är liksom pikt.
Mm. Henning, du har ju också Twitter.
Men jag gillar ju att hänga med i nyhetsflödet på grund av mitt jobb kanske, och sen när det kommer en nyhet så vill man ju direkt ut på Twitter och se vad har folk för hot takes på det här. Det är ju det som är charmen, tycker jag.
Och då kan man ju tänka sig att ni var just på Twitter i måndags. För då blev det ju klart att Elon Musk köper plattformen. Och den kostar ju då honom 430 miljarder kronor. Och han är ju superrik liksom och kan ju i princip köpa vad han vill. Men rent investeringsmässigt, Henning, är det här en bra affär?
Jag ska börja med att vara en jättetråkig näringslivsreporter och säga att det som har hänt är att Twitters styrelse har rekommenderat aktieägarna att tacka ja till budet. Det är alltså inte helt klart än, men allt tyder på att det kommer att bli en affär. Är det bra ekonomiskt? Ja, det man kan säga om Twitter är att det har varit i alla fall en sån riktig förlustmaskin. Grundades 2006, 2018 var första året de gick med vinst. Förra året så var nettoförlusten för Twitter 221 miljoner dollar. Så det är ju ett bolag som har verkligen lyckats med att liksom slå igenom brett, nå ut med sin plattform, liksom få folk, makthavare, vanligt folk att använda den, men de har inte lyckats tjäna pengar. Jämför man med Facebook, ägaren Meta där, så har de ett marknadsvärde som är ungefär 10 gånger högre än Twitter hade innan den här affären med Musk då. Så Twitter har verkligen, alltså, både lyckats och misslyckats. Ett sånt kul exempel är ju när Twitter för ett antal år sedan köpte Vine, den här roliga plattformen.
Saknar.
Nu pratar jag alla om TikTok, som är verkligen liknar Vine. Men Twitters affärsmässiga beslut var att vi köpte Vine, men det är för dyrt att underhålla liksom den här plattformen, vi lägger ner den. Och nu liksom önskar ju alla att de hade haft en TikTok-kopia som Twitter hade. Så de har gjort många felbeslut, de har haft väldigt svårt att gå med vinst. Vad som händer framåt dock, det är ju upp till Musk nu.
Mm. Men alltså, varför köper han Twitter? Alltså, är det bara för att han kan? Är det den känslan, jag kan göra det här och då gör jag det?
Ja, men det tror jag. Alltså 2020, 2 år sedan, så var hans, om man kollar på den här Forbes miljardärslista, så var han god för 25 miljarder dollar. Och nu när vi snackar så ungefär 270 miljarder dollar. Alltså han har blivit så extremt ofattbart rik på väldigt, väldigt kort tid. Det finns en sån här gammalt uttryck om att små pojkar leker med leksaksbilar och sånt, och sen när de växer upp så slutar de inte att leka, utan prylarna blir bara dyrare och mer avancerade. Och frågan är om det här är liksom, Twitter är världens dyraste mans leksak nu, att Musk vill bara leka och ha kul för sina pengar.
Mm. Alltså, vad är din analys av köpet?
Alltså, jag Musk, han påstår sig vara en förkämpe för yttrandefriheten och så. Men jag tror ju absolut att liksom det framförallt handlar om att utvidga det här maktimperiet som han byggt och personkulten kring sig själv som han hållit på att bygga i många år via just Twitter. Så egentligen så ska man ju kanske inte vara så förvånad i och med att men Elon Musk är ju liksom en företagsledare som gjort sig känd för att göra verklighet av väldigt flippiga grejer. Oavsett om det är liksom SpaceX eller att möjliggöra köp av Tesla med bitcoins. Alltså han gör sånt och det här är ännu en sån sak.
Mm. Men vi kanske ska stanna upp lite då ändå och stanna kvar vid Elon Musk som person. För att han är ju inte vem som helst. Alltså, hur skulle ni beskriva honom?
Han är nästan som en karikatyr av den här excentriska miljardären som bara gör vad han vill och skiter i allt annat han går. Som han har verkligen gått sin egen väg, jättemycket motgångar, fått jättehård kritik. Väldigt få personer har trott på honom, men han har liksom hållit uppe det här självförtroendet på något sätt. Jag förstår inte riktigt hur Tesla har varit den mest blankade aktien i hur många år som helst. Som alla hans bolag har stått på konkursens brant, men han har bara liksom kört sitt race, och kanske därför har så många fans också.
One day you could have superhuman vision. Play your favorite albums in your head and download your brain to a computer.
And ultimately you could potentially download them into a new body or into a robot body.
Elon Musk and his team at the neural tech startup Neuralink believe that their electronic brain computer interfaces could make this possible.
The future is going to be weird.
Elon Musk's vision for life on Mars is easily the most ambitious plan set out by any modern leader. Once every 2 years, when Earth and Mars reach their closest point in space, fleets of starships will make the 7-month journey between the two planets.
Idag så är ju Elon Musk framförallt känd som vd för Tesla. Men han har ju byggt sin förmögenhet bland annat via PayPal som han grundade tillsammans med bland annat Peter Thiel, som är en av de här Silicon Valley-libertarianerna som gör mycket avtryck i de kretsarna. Så han är väl väldigt formad av det också.
Mm. Du var inne på det lite tidigare, Essie, om Elon Musks egen relation till just Twitter. Alltså, hur har den varit genom åren?
Han är ju en väldigt aktiv twittrare. Han har också en historia av att men liksom trolla börsen och trolla sina följare genom olika utspel. Bland annat så har han ju liksom fått bitcoins kurs att fluktuera väldigt mycket genom olika utspel, och nu på sistone har han gjort sig också ovän med Bill Gates genom olika memes som han lagt upp, så att han är ju väldigt, det är hans direktkanal liksom.
I ekonomikretsar så är det roligaste när han skrev om att han skulle köpa ut Tesla från börsen för $420 per aktie, och en klassisk Mariana-referens då. Och sen visar det sig att det här är ju olagligt. Man får inte säga att man ska hålla på och köpa ut ett bolag utan att faktiskt göra det. Så då åkte han ju på 20 miljoner i böter från amerikanska finansinspektionen. Så det kan ju vara jobbigt att leka för mycket på Twitter. Men sen så kommenterar han också att det var worth it for the likes.
Ja, men såklart. Man gör allt för likes om man är Elon Musk.
Alla gör väl allt.
Ja. Men du, jag tänkte på det. Twitter är ju en plattform för politiker, makthavare, journalister, myndigheter över hela världen. Och man kan ju fråga sig, får han någon slags världsherravälde nu då? När han äger det?
Det beror ju på vad han kommer, alltså hur mycket han kommer styra bolaget. Det är jättesvårt att säga, för så här stora bolag som till 100% ägs av en enda person, det finns nästan inte. Jag har försökt hitta exempel på det, liksom inga storbolag som styrs på det sättet. Men det normala förfarandet är ju inte att liksom en styrelse eller en vd går till aktieägarna och frågar, eller liksom att aktieägarna har synpunkter på vanliga beslut som så här, hur ska vi göra med den här profilen på Twitter? Ska vi stänga av den här? Hur ska vi tillåta reglerna? Utan det är ju liksom inget som ägaren lägger sig i. Men när det är en person och när den personen är Elon Musk, ja, vem vet, vad kommer han styra upp den här skutan liksom?
Mm. Vad tror du, Essie, att hans ägande kommer få för konsekvenser? För att i och med det här köpet då så lämnar ju Twitter börsen och är ju nu helägt av honom. Vad tror du att det kommer innebära?
Ja, alltså det är ju väldigt svårt att säga. Det är ju liksom, det har ju diskuterats en del det här att alltså Twitter är ju en förhållandevis väldigt liten plattform. De har omkring 500 miljoner användare och det kan jämföras med liksom Facebook som är liksom flera gånger större. Så att på det sättet så kan man ju, det är lätt att avfärda och säga men Twitter är liksom passé och så. Men som du säger, det har alltid varit liksom elitens plattform. Och mycket av det som sker på Twitter ger också ett avtryck på andra sociala nätverk. Så det är klart att liksom, om det sker förändringar i modereringen så är det ju möjligt att liksom andra sociala nätverk tar efter. Nu har ju Musk själv har ju flaggat för att, att det kommer ske förändringar. Han har ju bland annat gjort det här uttalandet om att moderering på sociala nätverk är bra om 10% av dem längst höger ut och 10% av dem längst vänster ut är lika missnöjda. Vilket är ett ganska märkligt syn på liksom publicistik. Och vissa har ju haft liksom farhågor att att det kommer bli liksom båda hållen. Vissa har varit oroliga att det kommer bli mycket mer fri lejd för liksom hat och så. Och andra har varit väldigt oroliga att det kommer bli mycket striktare moderering. Så att det är, egentligen så är det inte självklart liksom vad det här får för utfall.
Mm. Jag tänker på det med yttrandefrihet som han tar upp hela tiden, att han är en free speech absolutist. Och när man hör den principen så ja, det låter väl bra, yttrandefrihet, vem är emot det? Men så tittar man på liksom konkreta exempel om man har, som Facebook har råkat ut väldigt mycket blåsväder för de här våldsdåden mot rohingyer i Burma, i Myanmar, där liksom har plattformen använts för att uppvigla till våld och liksom mer eller mindre etnisk rensning. Vad är mest värt, är yttrandefriheten som fortfarande ska komma först då? Jag vet inte, Elon Musk har ju tidigare ställts lite inför det här när han hans internetnätverk Starlink då, som han har blivit ombedd att plocka ner tillgången för ryska propagandasajter som Russia Today till exempel, eller RT heter de numera, via Starlink. Och som sagt, nej, jag är free speech absolutist, jag kommer inte stänga ner tillgången. Och visst, det perspektivet kan man ju ha, men kritikerna säger väl i så fall att ja, men då är du med och bidrar till liksom kriget i Ukraina. Så det kommer ju komma väldigt många såna här jobbiga tillfällen när den här yttrandefrihetsprincipen står mot andra värden. Och frågan liksom om Musk kommer välja, ja, kommer det liksom vara upp till bara en enskild person som kanske har en dålig dag ibland eller så, eller kommer det vara liksom upp till hela bolagets styrelse? Alltså jag vet inte hur det här kommer se ut.
Nej. En sak som man har sagt, eller han har sagt i alla fall, är att han vill att alla användare ska vara verifierade personer. Alltså att det ska inte vara sådana här trollkonton. Vad skulle det innebära?
Ja, det skulle vara ett stort skifte. Det är många sådana här äggkonton som man ser på Twitter numera. Till exempel används väl ganska flitigt, som jag förstår det, i propagandasyftet. Till exempel liksom underrättelsetjänster från andra länder som vill skapa en bild av en folklig opinion eller destabilisera ett land. Så kan Twitter vara ett ganska tacksamt forum för det. Men då ska man också komma ihåg att det är en ganska liten del av befolkningen, till exempel i Sverige, som är på Twitter också.
Det är väl också samma sak där, att det skulle ju kunna bli liksom prejudicerande eller få fler nätverk att ta efter eller liksom röra sig i den riktningen. Sen är det väl, återstår väl att se om han gör verklighet av allt här.
Mm. En sak som direkt kom på tal i och med det här köpet då, det var ju om Donald Trump skulle släppas in i värmen igen på Twitter. Han själv kommenterade ju det med att han vill fortsätta satsa på sin egen plattform, Truth Social. Men vad tror ni? Kommer vi se Trump twittra igen?
Alltså inte om vi får tro Donald Trump själv. Han har ju sagt att han, även om han blir välkommen tillbaka, så vill han inte vara med längre. För att han är så pass upprörd över hur han blev behandlad av Twitter.
Because of this digital tyranny, we had to give the American people their voice back by building something called Truth Central, Truth Social.
Jag har svårt att se att Trump själv skulle liksom motstå chansen att återfå den här uppmärksamheten om möjligheten gavs. Och om man ska tro på Musks ord då, att han är en yttrandefrihetsabsolutist och Trump är ju inte i samma position längre. Ja, varför inte?
Man vet ju själv hur det är när man är så, jag ska inte gå in, och så sitter man där och scrollar igen. Så det känns ju som att han har inte den impulskontrollen.
Nej, det har vi också facit över när han faktiskt var på Twitter. Att det, han...
det första man tänkte var inte impulskontroll.
Nej, kanske inte. Vad tycker ni är mest spännande att hålla ögonen på nu då, framöver, när det gäller det här?
Musk är ju en mästare på att snacka. Det är han jättebra på. Vi ska bli en multiplanet species, vi ska bo på andra planeter, vi ska ha neuralinks i våra hjärnor som liksom har, kan kommunicera med maskiner via hjärnan. Alltså han är en sån så bra på att måla upp de här visionerna. Vad kommer faktiskt bli av det här? Alltså vision är en sak, snacka är en sak, liksom verkstad är en helt annan. Kommer Musk leverera på allt det han säger?
Jag tycker det ska bli jätteintressant att se om han kan vara konsekvent i, liksom, i de beslut som han kommer ställas inför. Och just det här som vi varit inne på, att han pratar så mycket också gott om just vikten av yttrandefrihet, och samtidigt så har liksom, Tesla gjort sig kända för att ha väldigt strikta sekretessavtal som alla anställda måste skriva under på. Och jag menar, man kan säga att det är två olika saker, men det är på något sätt en principfråga som han kommer behöva hantera. Och även liksom när kritiken allt mer ändå kommer antagligen riktas mot honom själv, i och med att han kommer bli mer skärskådad.
Mm. Det kommer bli spännande.
Absolut, och vi kommer fortsätta twittra allihopa, tror jag.
Tack Henning och Essie för att ni var med i dagens story.
Tack så mycket.
Tack för att du fick komma.
Dagens program producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från CNN, The Tesla Space och Fox News.
$44 billion. Yep, he now owns SpaceX and Twitter. It's like Musk is thinking, I've seen the heavens, now on to hell.